I en direktsändning från Göteborg. Här är P4 Extra lördag med Erik Blix.
Det var en gigantisk missbedömning av polisen som ledde till dödsskjutningen i Husby. Ja, det säger advokaten till änkan efter den skjutne mannen när händelsen nu JK anmäls. USA ökar sin militära styrka i Medelhavet för att sätta press på Syrien. Förre vapeninspektören Hans Blix analyserar det militära och diplomatiska kroppsspråket i dagens P4 Extra. Och Johio står på Skansens scen idag och tar ton mot mobbning. Vi fångar honom backstage och får ett snack på telefon. Alexandra Sassi här igen, och idag handlar det om ljuvliga, knubbiga små svampar. Carl Johan Svamp och allt gott man kan göra av dem i Sassis klassiker. Och så en liten inblick i hästskokastningens underbara mysterier. Det är väl ungefär vad vi hinner med i dagens P4 Extra. En timma långt men naggande gott. Kontroverserna kring dödsskjutningen av en 69-årig man i Husby rullar vidare. Nu anmäler den ihjälskjutnes änka den här händelsen till justitiekanslern. Och hennes advokat Kerstin Korti säger till Dagens Nyheter att hon aldrig varit med om en så gigantisk felbedömning av en hotsituation som när polisen stormade parets bostad i Husby i maj och sköt mannen från nära håll. Och vi har med oss Kerstin Korti på telefon. Välkommen till P4 Extra.
Tack så mycket.
Vi ska säga först för de som inte är bekant med den här historien att den här dödsskjutningen skedde efter att mannen anmälts för knivhot. Polisen stormade lägenheten och sköt mannen efter att han och hans fru inte ska ha reagerat på polisens instruktioner om att gå ifrån varandra. Och den här händelsen sägs nu ha varit den tändande gnistan till upploppen i Husby. Åklagaren la ju ner förundersökningen för att man ansåg att polisen hade agerat i nödvärn, men det håller alltså inte du och din klient med om.
Nej, alltså för det första så har vi då begärt överprövning hos överåklagaren av åklagare Eva Finés beslut att lägga ner förundersökningen. Och dessutom har jag begärt att justitiekanslern ska granska tillvägagångssättet, hur man har hanterat det här ärendet. Mm.
Och du har då också alltså sagt att du aldrig på 30 år varit med om en så gigantisk felbedömning av en hotsituation. Det är ganska hårda ord.
Ja, jag tycker att det stämmer.
Har du täckning för det?
Ja, det har jag verkligen. Jag har varit advokat i 30 år och jag har ju haft massor med klienter. Nu har jag ett flertal som är misstänkta för olaga hot. Och det brukar ju vanligen gå till så att om man inte då griper någon person på platsen så blir gärningsmannen då kallad till förhör. Och så har det ju inte alls gått till här. Utan man har ju mer och mer trappat upp situationen.
Ser du inga förmildrande omständigheter i polisens agerande?
Jo, det kan ju finnas förmildrande omständigheter, men därifrån till att då lägga ner förundersökningen, det är ju en lång väg. Och sen ska jag också tillägga det att jag har inte fått ut allt material. Jag har till exempel inte fått ut obduktionsprotokollet och inte den rekonstruktionsvideo som polisen ska ha gjort på platsen. Och det man också kan vara kritisk emot, som jag har då begärt justitiekanslern granska, det är ju att de här polismännen efter den här dödsskjutningen så har ju de briefats och fått liksom prata ihop sig. Mm. Och där kan man ju också tänka sig så här att om jag har en klient som tillsammans med en medgärningsman eller flera personer skjuter ihjäl någon annan person och då blir de gripna av polisen. Då beläggs de ju omedelbart med restriktioner. Man särar på dem, man får dem till arresten. Det blir en häktningsförhandling. De får inte prata med någon. Men här ger man då tillfälle till de här poliserna att prata med varandra innan det överhuvudtaget vidtar några som helst polisförhör. Och det menar jag att det strider ju helt mot rättegångsbalkens regler. Att man kan ju på så sätt ha medverkat till att man har undanskaffat bevis.
Mm. Det får väl komma upp i förhandlingen, antar jag. Vad tror du att ni har för chanser?
Ja, chanserna är ju svåra att uttala sig om, för det här är ju inte någon vanlig situation eftersom jag fortfarande kommer att begära ut mera material och dessutom är det ju här bedömningsfrågor. Så att det här är ju ingenting som man i dagligt tal som jag som brottmålsadvokat hanterar, alltså att man har en regelrätt förundersökning. Det har man ju för haft här också, men inte enligt de regler som gäller rättegångsbalkens förordningar. Eller normer. Och sen så blir det då ett åtal och en rättegång. Så att det är lite, man kan liksom inte prata i samma termer här, utan jag tycker att man måste utreda det här bättre innan man lägger ner det.
Du, det här är ju en tuff sak att driva en sån här sak. Hur mår din klient idag? Hur kommer det sig att hon orkar fortsätta?
Ja, hon har ju mått dåligt hela tiden, men hon har ju haft hjälp av kyrkan bland annat och fått stöttning därifrån och vänner och sen mannens släktingar och sina egna släktingar. Så att det här var ju en fruktansvärd chock för henne, och både hon och hennes man, de har ju aldrig haft med polis och åklagare att göra tidigare. Och de kunde inte föreställa sig en sån här utgång av det hela, att han blir skjuten i sitt eget hem.
Vi får då se hur JK reagerar på den här anmälan. Tack så mycket, Kerstin Korti, som alltså då är den här änkans advokat, för att du var med oss i P4 Extra.
Tack så mycket.
Och själva saken avgörs ju på ett juridiskt plan betydligt senare, såklart. Krisen i Syrien förvärras ytterligare efter den förmodade kemvapenattacken i Damaskus i veckan. Obekräftade uppgifter tyder på att USA stärker sin militära närvaro i Medelhavet, och allt fler ropar på någon form av militärt ingripande. Med oss nu förre vapeninspektören för FN i Irak, Hans Blix. Välkommen.
Tack så.
Du, hur ska man tolka detta nu? Förbereder sig USA på att gå in militärt i Syrien?
Ja, det är ju så att det finns ett diplomatiskt språk när man talar och ministrarna uttalar sig och gör hotelser och så vidare. Vi har hört Fabius, den franske utrikesministern, göra det. Men sen finns det också ett militärt kroppsspråk, skulle jag vilja säga. Mm-hmm. Och det är väl det som amerikanerna gör. Vi vill påminna världen och Syrien om att vi är här. Vi kanske gör någonting. Och är det så att vi talar med er, så kanske det är bäst att ni gör som vi säger. Annars så kanske det kommer till militär användning. Mm. Men ryssarna är också i östra Medelhavet. De har ju en bas, en flottbas i Syrien. Och de har också skickat mera enheter dit. Jag har väldigt svårt att tro att USA skulle till exempel kunna etablera någon flottblockad, sjöblockad, emot kusten. Vad skulle de då göra om ryssarna kom med ett fartyg med ammunition?
Mm. Vad är det då främst de talar emot ett militärt ingripande?
Ja, det är det som Colin Powell en gång sa, att är det så att man slår sönder en kruka, så måste man ta hand om skärvorna. Mm. Hur länge blir man kvar i landet? I Irak blir man kvar i många, många år, va? I 10 års tid. Och det är svårt att dra sig ur. Och USA har nu varit i Afghanistan och fortfarande kvar där och försöker ta sig ur det. De har tagit sig ur Irak. Vill den amerikanska opinionen komma in med en ny, dyrbar och smärtsam affär? I fallet Irak slutade det ju med att man får en regim som är iranvänlig. Och det var inte precis vad man syftade till.
Men samtidigt kan väl inte det internationella samfundet bara titta på hur det här blir värre och värre?
Nej, och jag tycker det är kanske på sätt och vis en av de positiva effekterna av det hela, den våldsamma indignation som vi ser, kanske inte i hela världen, men i alla fall i västliga världen, mot användningen av kemiska medel. Det har ju inte alltid varit så. När irakerna använde sarin, ett stridsmedel som också kanske har använts nu här i Syrien, och irakerna använde det mot Iran i stor skala, under det kriget på 80-talet, så var det inte så många ögonbryn som höjdes. Nej. Men nu finns det alltså en indignation. Jag tror att det är bra att utvecklas ett tabu mot användning av kemiska medel. Det skulle sprida sig också till användning av kärnvapen, förstås.
Ja. Ban Ki-moon har ju sagt att om det kan bevisas att här har begåtts ett brott mot mänskligheten, som man ju ska betrakta det, då måste det också få allvarliga konsekvenser för förövaren, tror jag var uttrycket. Vad kan det finnas för allvarliga konsekvenser förutom ett militärt ingripande?
Ja, man tänker på ju ofta någon sorts rättegångar. Efter andra världskriget fick man Nürnbergrättegångarna. Sen dess har man ju fått internationell brottmålsdomstol, och där ställer man ju folk inför rätta. Om man kan få tag i dem. Men det är ju inte så att man kan få tag i Assad eller några andra omedelbart. Men det är väl en effekt. En annan är väl då att man, även om USA inte kanske går till flottanfall, så kanske det blir någon sorts straffexpedition. På 90-talet så skickade Clinton-administrationen kryssningsmissiler emot både Afghanistan och Sudan. Någon sån sorts expedition skulle kunna äga rum. Men en svårighet är att de kommer inte få något säkerhetsgodkännande av det. Och vi ropar på världspolis, men är det så att vi vill att USA ska vara världspolis? Vill vi att de ensamma, eller kanske tillsammans med NATO, gör någonting?
Vad vill vi då? Finns det någon utrymme för någon typ av förhandlingslösning på den här hemska konflikten?
Ja, det är väl det man skulle hoppas mest på. Att parterna efter att ha slagit varandra tillräckligt ohyggligt blodigt modiga att de kommer till slutsatsen att ingen deras kan vinna och att man därför är beredd att sätta sig runt ett bord och försöka få till stånd någon sorts interimsregim som kan utarbeta en konstitution. Jag utgår från att Assad skulle försvinna i ett sådant sammanhang, men en svårighet är ju det att rebellsidan är så mycket så delad. Men man har fundamentalisterna. Saudiarabien finansierar ju stora delar av rebellsidan. Och det är inte för att åstadkomma mänskliga rättigheter som de gör det säkert. Utan det är för att de vill ha bort en iranvänlig regim.
Det låter lite som du tror att det här kan bli ett scenario. Hur troligt är det att de slår sig trötta så att säga och till sist måste sätta sig och förhandla?
Ja, det är väl vad både USA och Ryssland hoppades på när de kom överens om att de ville ha en konferens. Men det är också så att det ligger så mycket ohyggligt blod och grymhet emellan att parterna säger så att när vi dör hellre än vi förhandlar. Så det är inte givet att det händer. Men om man tar ett fredligare sammanhang med förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter så brukar det så vara att vid femtiden på morgonen när de är utmattade och när de har pulat på varandra tillräckligt länge, då finns det en chans till uppgörelse.
Du, den nuvarande chefen för vapeninspektörerna då på plats i Syrien får ju fortfarande inte komma till Al-Ghouta för att klarlägga vad det är för vapen som har använts. Hur viktigt är det för fortsättningen att man får klara bevis för vad som har hänt här?
Jag tror att det är väldigt viktigt alltså. För att det, i krig brukar man ju säga att det är den första offret, det är sanningen. Och nästan alla regeringar, de har sina intressen i hur utfallet ska bli och de vrider sanningen därefter. Och de enda man kan lita på då är internationella organisationerna. När vi var i New York och Irak, vi försökte verkligen få fram sanningen. Vi var professionella, vi försökte fram och vi hade förtroende. Jag tycker vi förtjänade det för vi var verkligen uppriktiga. Så att det måste man se till att försöka så gott går få fram den verkliga sanningen. Och är det så att Assad sätter sig emot det, att säga att vi kan inte släppa in i det, ja då är det klart att ådra sig mera misstankar att det är de som är skyldiga.
Samtidigt får ju FN kritik för att ha agerat för lamt här med facit i hand. Hur tycker du att FN har hanterat den här krisen?
Ja, det är att vi ropar alla på världspolis va, när det händer något fruktansvärt. Men är det så att vi vill att USA eller NATO ska vara världspolis? Jag tror inte det. Men om man då säger att det är säkerhetsråd som är världspolis, ja då kommer det olika meningar. Det är inte säkert att ryssarna och kineserna är med på det. Så att vi har inte ett världssamhälle med en etablerad polis och en sådan regering.
Man hade inte kunnat göra mycket annorlunda alltså?
Nej, då och då så går det så långt så att de ingriper som USA gjorde då 1998 och sköt missiler på Syrien. De sköt några missiler på en farmaceutisk fabrik utanför Sudan. Det visade sig vara ett misstag. Den hade ingenting som helst att göra med attacken mot amerikanska ambassaderna. Att det här med en självpåtagen polis är inte så någonting som man riktigt önskar. Amerikaner, många amerikaner vill inte heller att de ska vara det.
Tack så mycket för den bakgrunden om vad som händer i Syrien just nu. Hans Blix alltså, som tidigare var vapeninspektör för FN i Irak.
Dags för final i P4s musiktävling Svensktoppen nästa. 8 finalister tävlar direkt i P4 från Liseberg i Göteborg. Söndag 25 augusti klockan 14. Programledare Annika Jankell och Lasse Kroner. Du kan rösta på din favoritlåt redan nu. Info, finallåtar och röstningsnummer finns på sverigesradio.se/svensktoppen nästa.
Ja, det faller ju lite grann nu, mörkret. Höstmörkret är väl snart över oss antar jag, men det kan man ju komma över. Och att komma över mörker och motgångar ska det handla om lite grann nu här. Det är inte bara slut på semestern för oss vuxna. Den begynnande hösten innebär också skolstart för hundratusentals barn runt om i landet. För många är det efterlängtat, kanske spännande, men för många innebär det något helt annat att komma tillbaka till skolan. Oro, ångest, en klump i magen. För de cirka 50 000 barn i Sverige som utsätts för mobbing anordnar stiftelsen Friends idag en manifestation på Skansen i Stockholm. Och de cirka 10 000 besökare som väntas komma dit kommer att få ta del av en rad aktiviteter, inte minst uppträdanden från några av våra mest folkkära artister. Och en av dem som har engagerat sig mot mobbing har vi med oss nu. Hej Johio!
Hej!
Du ska upp på scen alldeles strax. Hur är stämningen backstage?
Jo, det är jättebra. Det är jättefint väder och det är mycket folk och Det är skrik och skrän, så att det är jättebra.
Ja, vi hör det. Det verkar vara high life, verkligen. Ja. Det trivs du med kanske?
Ja, det är ju mitt levnadssätt, så det är väldigt roligt. Ja.
Du, kan man få en hint om ditt uppträdande? Vad kommer du att bjuda fansen på?
Jag kommer spela min nya singel bland annat. Och det blir ju egentligen ganska kort uppträdande idag, för att det är så många artister. Men jag försöker ge allt jag har ändå.
Men vad betyder det för dig att uppträda på en manifestation som den här?
Nej, men jag stödjer ju allt som har med antimobbing och sånt att göra. Så att jag tycker att det är självklart att jag ska vara med på såna här grejer. Verkligen.
Ja. Är det en hjärtefråga för dig?
Ja, jag tycker det. Alltså, jag står ju för sådana saker som att man ska få vara sig själv och att man inte ska behöva mobba folk för att de är annorlunda eller för, ja, utan anledning. Mm. Det är jätteonödigt tycker jag, så att jag vill kämpa mot det så mycket jag kan.
Vilka är dina egna erfarenheter av mobbing?
Jag har blivit rätt mobbad sedan jag var liten jag också. Och det är inte så att jag har slutat nu, det är bara det att nu är jag rikskändis och då blir man mobbad på en annan nivå. Men för mig så det bekommer mig inte alls, utan jag skiter i det totalt. Men det är väldigt många som inte har styrkan att skita i det som jag gör. Mm. Och tar åt sig av allting folk säger och så. Och det tycker jag också man borde ta upp i skolan mycket mer, att bygga på självkänsla mycket.
Har du
för det är någonting man glömmer bort lätt.
Har du alltid kunnat skita i det, eller är det något du fick lära dig den hårda vägen?
Nej, jag har alltid kunnat skita i det verkligen. Det ser jag som en positiv sida av mig själv. Men jag vill gärna hjälpa andra att hitta det lugnet och självsäkerheten som jag har på det sättet.
Det är på nämna nivå nu, säger du. Hur ser det ut när du blir mobbad idag?
Nej, men det är mycket på internet, alltså folk som inte håller med mig om det jag tycker och folk som inte håller med mig för det jag står för och att man får se ut som man vill och sådär. Och det blir ju en form av mobbing. Men det är liksom ingenting jag bryr mig i.
Hur tycker du vuxenvärlden är på att hantera mobbning?
Jag tycker att det är lite sådär faktiskt. Alltså det mobbas ju på arbetsplatser också. Men det handlar ju mer om utfrysning eller pikar och sånt. Det är lite mer mogen mobbing på något sätt. Och jag tycker att vuxna borde ta upp frågan mer speciellt på skolor. Och det tycker jag Friends gör väldigt bra.
Mm.
Så därför också jag vill stödja det.
Till sist då, Johio, vad vill du säga till lyssnarna och dina fans som kanske själva är drabbade av mobbning?
Det jag vill säga är att ni ska bara tro på er själva och det ni tycker är rätt är rätt. Och ni ska inte bry er om vad andra säger eller tycker om hur ni ser ut eller vad ni tycker om som musik eller vad det än kan vara. Så det handlar bara om att hitta sig själv egentligen.
Mm. Och det har ju du gjort och nu ska du snart upp på scenen. Tack så mycket för att du var med på P4 Extra, Johio.
Ja, tack så mycket.
Det är höstpremiär för mig med P4 Extra helg och inte nog med det och kanske ännu viktigare. Det är Svamp i skogarna och Alexandra Sassi i studion och då ska vi prata om höstens stora händelse.
Ja,
svampar.
Ja, och hur den klassiska kommit in i våra tallrikar.
Ja.
Det är ju matklassiker vi pratar.
Just precis. Och eftersom du är då italienska, halvitalienska, så är det en speciell svamp som du vill prata mer om än andra.
Ja, för jag har ju en favorit i skogen och det är ju porcini.
Porcini, alltså, översatt till svenska då?
Stensopp eller karljohanssvamp.
Just det, den stora köttiga fina som den
ja,
kan bli.
Ja, den bästa.
Men ni italienare, ni gillar den när den är lite mindre och knubbigare och
ja,
fastare, eller?
Och då kallar man dem för champagnekorkar
ja,
i Italien.
Så ser de ju gärna ut, som stora champagnekorkar. Som.
Ja. I Sverige så har vi faktiskt inte ätit svamp så länge, men i resten av världen, Kina, Ryssland, Baltikum, södra Europa, norra Medelhavet liksom, har man ätit en hel del roliga svampar genom åren. Men sen så om man tittar på också de namnen som man haft på svampar genom historien liksom i Sverige, det har varit liksom kärringafis, paddehattar, puggehattar, koäta, vägfis, trollhatt eller huggormshuvud har de gamla liksom folkliga namnen på dem.
Det låter ju inte som några härliga maträtter precis.
Nej, och man trodde ibland om kossna åt av vissa svampar när de betade så blev mjölken sur eller kossan dog eller bara flyga och allt och sånt de hittade på.
Men Karl-Johan-svampen eller stensoppen är ju en sopp som sagt, och kosopp tror jag fortfarande att det heter på sina håll.
Precis, den kallas
inte,
för det också.
Inte just den, men en släkting i alla fall.
Nej, det är faktiskt den kallas, den lite kärt barn har många namn. Den kallas dessutom kosvampen, stensvampen, herresvampen. Så att, men om vi går tillbaka just till vår lilla Karl-Johan då, så kan man väl säga att namnet har han ju fått då. Av en kung Karl Johan då.
Karl
den 14 Johan av Sverige. Men han hette ju från början då Jean-Baptiste Bernadotte. Mm. Och kom ju då från Frankrike. Och det är väl det som är anledningen till att han döpte den. För han älskade Karl Johan-svampen. Och han hade det med sig från sina minnen från Frankrike. Mm. Och det var faktiskt han som hjälpte till att få svampen att bli lite mer accepterad i Sverige och börja äta den lite mer. För det, svenskarna har varit motsträviga att äta svamp.
Jag har till och med hört att han försökte odla den. För att ha tillgång till det i
sitt kök. För fransmännen var ju tidiga med att odla svamp. De började redan på 1600-talet att odla champinjoner, så de har ju varit tidiga med det.
Mm. Men, så det är anfadern till vår nuvarande kungafamilj som egentligen har introducerat den svampen.
Och han är faktiskt den enda som har namngivit en svamp av alla svampar. Om du tänker efter så finns det ingen annan svamp som heter ett namn. Det är bara Karl Johan som heter namn. Så det är lite spännande. Och sen om man tittar då, vad kan man göra med Karl Johans svampen? Alltså den är ju väldigt många. Det är en svamp med en stor mångfald i recept. Så har man Karl Johans svamp hemma så kan man ju verkligen leka väldigt, väldigt mycket. Och mina favoriter är ju till exempel en Karl Johans svamp risotto. Vi nämnde carpaccio, så vi kan väl gå tillbaka till hur gör man då en svamp carpaccio? Och carpaccio som alla vet är ju råvara av något slag.
Tunt skivad, ja.
Ja, tunt skivat som man då stänker olivolja på, oftast någon syra, oftast citron på den. Mm. Och hyvla parmesan och lite svartpeppar och salt.
Jätteenkelt.
Ja, väldigt, väldigt enkelt. Och just då har man de här fina, små, bulliga Karl Johan-svamparna och skivar dem tunt och gör det. Det blir så gott. Mm. Så det är ett recept.
Och risotto är ett annat.
Och risotto är ett annat recept. Och risotto tycker jag är någonting som, alltså det är ju alltid gott att göra på färsk svamp. Men det roligaste med Karl Johan är att den är ju så bred. Så att när du har plockat mycket Karl Johan så här till hösten, om vi får bra Karl Johan år, det vet jag inte än i år. Jag tycker inte jag har hittat någonting än riktigt. Men vi får hoppas att det blir Karl Johan år, för det var länge sedan vi hade ett nu. För när de väl kommer så kan det vara hur mycket som helst. Och plockar man då får man gärna skiva upp dem tunt, lägga dem på en plåt och torka dem i ugnen så man torkar ner dem. Eller skaffa en tork, det finns ju sådana här friluftsaffärer och köpa torkar.
Nu talar du mitt språk, jag gör det. Jag tycker det är fantastiskt att ha.
Ja, det är ljuvligt och Karl Johan är, tycker jag, är nästan det och trattkantarellen. Mm. Är de två bästa svamparna.
De blir nästan bättre i smaken när man torkar dem också, för det koncentreras lite grann smakerna då när överflödigt vatten försvinner ur dem.
Mm. Och jag brukar smula dem ibland och blanda dem med salt och så kan jag bara ha dem och liksom
som
salta
en liten krydda,
som en krydda på toppen. Ja. Det är också väldigt
många
roligt.
Många roliga tips där.
Sen så finns det förstås soppa. Helt magisk. Jag har en soppa som jag brukar göra liksom med, som jag toppar, som jag har lite konjak i förstås då. Man gör en gräddbaserad soppa. Man börjar som alltid med lite lök i botten, lite smör och olivolja. Lägger i sin blötlagda svamp om man använder torkad svamp. Det kan gärna göra som du säger, det har mer smak i den. Låter det ligga där och gotta sig lite grann och koka in. I med ganska mycket grädde och så får det ligga där och koka. Liksom ganska, eller skjuta ganska länge så att det tar åt sig smaken. Och sen så smakar man av med lite vitt vin, lite konjak, kanske lite timjan. Mm. Och sen så serverar man det som nästan som en kräm i en skål som man äter.
Åh, det är så gott.
Eller hur?
Ja. Du, det här kan vi prata om jättelänge. Mm. Det är ju de där som är lätta att känna igen. Mm. Och det kan vi väl säga då också, när det gäller all svamp så ska man ju vara noga med att man verkligen vet vad det är man stoppar i grytan.
Ja, och så ska man lite grann ha gärna en uppdaterad svampbok. För det har ju hänt en del med svamparna där. Man har ju sett att vissa är lite cancerogena och sånt där. Så att man gärna köper en ny svampbok om du har en från 1900-talets början. Mm. För man hade ju förut den här graderingen av 3 stjärnor, 2 stjärnor, 1 stjärna och 1 kors, 2 kors. Det har man gått ifrån idag, utan då pratar man ätligt eller mindre ätligt eller oätligt. Då.
Det finns också appar faktiskt, man kan ha i sin lilla smartphone med bilder.
De är jättebra faktiskt, för de brukar visa svampen också i olika stadier, så kan man känna igen dem.
Så är det. Om detta gigantiska ämne som jag kan prata om hur länge som helst, så har vi det kokat ner, eftersom det är mat vi pratar om, till Karl Johans svampens många användningsområden, risotto, soppa, carpaccio, till
sås,
exempel,
sås och så vidare. Och jag lägger ut ett par roliga recept på webben som alltid. Som jag tänkte att man tar, jag har min soppa som är så god, och den kan man faktiskt toppa med antingen med torkad parmaskinka eller med skivad foie gras.
När det gäller svamp generellt måste jag fråga dig, vill du steka dem i smör eller olja?
Jag blandar gärna smör och olja. Som gärna. Och jag älskar just att man steker, framförallt soppa då också, som också en väldigt lätt igenkänd svamp, med vitlök, svamp, persilja, salt och peppar. Och bara lägger vid sidan om en biff.
Gudomligt, jag känner redan dofterna. Det var helt underbart att ha dig här igen, Alexandra. Välkommen tillbaka nästa vecka.
Tack.
Ja, tillbaka nästa vecka som sagt. Då tror jag vi ska prata stekt fläsk och löksås med Alexandra. Det blir roligt det med. Idag faktiskt om bara några minuter, klockan 2, inleds den prestigefyllda tävlingen Swedish Masters i hästskokastning på Stortorget i Borgholm på Öland. Göran Brinkner är mannen som tog sporten till Sverige 1993. Hallå där, Göran.
Ja, hejsan. Hej, Erik.
Du är alltså en av eldsjälarna bakom denna lite spännande sport, hästskokastning.
Ja, stämmer.
Vad var det som fick dig att fastna för det?
Jag sökte en hobby, och sen i Expressen den 16 juni så stod de med Sveriges minsta lyckliga landslag, någonting.
Ja.
Och på den vägen var fick kontakt med grabbarna i Karlskrona som hade varit i Polen och Italien.
Ja.
Och sedan kom jag in på det här då, och sen bildade jag klubb och tyckte det var spännande.
Men du, vänta, grabbarna som hade varit i Polen och Italien, är det där hästskokastning är stort alltså? Eller?
Ja, precis. Ja, inte Italien har nog dött ut lite därför att han är borta nu, den som var president, eldsjälen.
Okay.
Men i Polen är det ganska mycket verksamhet, ja.
Ja. Okej, okay, och så tog du hästskokastningen till en ny nivå. Hur ser uppställningen ut inför dagens tävling? Berätta lite om den.
Det är spännande. Det är mycket publik, och det här har man haft prova på sedan klockan 10. Mm. Det är många nu. Och nu just nu pågår en presentation av tävlande.
Ja.
Och jag tror nästan att den är klar vid det nu. Ja. Och det är ju många med titlar, SM-titlar och klasssegare och så vidare. Okay, då. Ja. Och många med guldmedalj, 26 guldmedaljer på SM.
Ja. Finns det någon favorit i tävlingen idag?
Idag är det Sandro Bodi och Jabir Malgott. Och sen är det väl, kan det finnas in i ifrån Åsida också, som har en chans. Nu står det still i huvudet naturligtvis, bara för det. Men där är tre stycken som är favoriter. Men Sandro Bodi har ju haft största framgångarna under de senaste åren.
Okay.
Så vi får räkna honom som favorit. Ja.
Och själva tävlandet, det är ingen rocket science. Hur gör man?
Man tävlar alltså, man kastar 5 skor i varje omgång. Man kastar 25 kast först innan pausen.
Ja.
Och sedan är det 25 kast till, så att det är 2 gånger 25.
Mm. Och det handlar ju om att komma närmast pinnen, eller helst kroka fast i den ska man göra.
Det är ju precis, det är ju det. Och det finns ett antal då som gör det ganska, så publiken kommer få se det.
Ja. Okej, okay. Hur kvalificerar man sig?
Det gör man när man tävlar ju det i tävlingar året runt. Det är utomhus och det är inomhus.
Ja.
Och det är ju på individuella tävlingar då, 2x50 till exempel, med lag, och det kan vara dubbel. Men seriespelet är väldigt spännande under vintern. Och då är det lag om 4 stycken i varje lag. Och det är dubbel, 2 dubblar, och sen är det singlar då, va? Upp till 10 matcher.
Ja. Ja, det är precis som i många andra idrotter. Det finns ett intrikat system. Du, tror att det kan bli OS-gren så småningom? Får vi se hästskor i OS?
Det tror jag inte. Nej, det kan vi nog inte räkna med. Nej, inte i vår tid i alla fall. Det kan jag tänka mig. Det är för att Svenska Riksidrottsförbundet har ju då idag hårda bestämmelser. Men vi har ett samarbete med Varpa, och Gotland har ju börjat med hästskokastningen.
Ja.
Och där kan ju finnas en nyckel, för de finns ju där. Men OS, du vet, amerikanska hästskokastning är ju väldigt stor på den sidan. Med cowboys och allt det där.
Men man ska aldrig säga aldrig då.
Nej, det ska man ju inte göra naturligtvis. Vi jobbar ju intensivt. Och det har varit ett intresse här nu, helt klart. Vi har ju kontakt med Jönköping, Oskarshamn, Borgholm och så vidare, va? Så att vi får se vad det kan ge. Det är ju meningen med Sweden Masters, det är PR. Att visa upp de här killarna. Och förresten, jag nämnde kanske inte för det att man kvalificerar sig genom klasserna, klasstävlingar. Idag har vi klass 1-segare, klass 2-segare och klass 3-segare, junior och mästarna då.
Hopp.
Ja.
Jag kan inte påstå att vi vet allt om hästskokastning nu, men
jo, det är, vet ni om mycket.
Ganska
jag
mycket.
Kan, ganska jag mycket. Kan ta om för dig, Erik.
Nu får du ge dig, nu är snart programtiden slut.
Jag ska ta om för dig att vid VM arrangerade jag 98 som avslutning.
Ja.
Sex länder var med. Det var stort för mig. Ja, men då får jag tacka så mycket, Erik.
Det var ett nöje. Nu önskar jag lycka till med kastandet. Ja. Ha det fint, Göran Brinkner.
Tack så då. Hej då. Hej, hej.
Every Little Thing, Eric Clapton. Det blir sista låten i dagens P4 Extra. Musiken valdes som vanligt av Kerstin Berends, Anna-Karin Gustafsson Norén. Dagens producent Caroline Wickberg skötte tekniken. Martin Johansson var behjälplig med sedvanlig akkuratess, som det brukar heta, i redaktionen. Och själv heter jag Erik Blix och rekommenderar varmt att ni lyssnar på P4 Extra även imorgon. Även då en timme långt, även då med senaste nytt från Sverige och världen och mer därtill. Hej då! Ha det så gott! Trevlig lördag!
Det här är P4, Sveriges